Växjö domkyrka den 4 maj 1960. I kapitelsalen sitter en skara ungdomar församlade till ett bibelstudium och det ska handla om bönen. Dess ledare är domkyrkominister Bondesson.
Ytterligare sade han till dem, om någon av er har en vän och mitt i natten kommer till denna och säger till honom, kära vän, låna mig 3 bröd.
Ty när mina vänner har kommit resande till mig och jag vill inte sätta fram åt honom, så svarar kanske den andra inifrån huset och säger, gör mig icke otmak, dörren är redan stängd och både jag och mina barn har vi gått till sängs. Jag kan icke stå upp och giva dig något.
Men jag säger, om han är icke av skälet att han är hans vän, vill stå upp och giva honom något, så kommer han likväl därför att den andra är så påträngande att stå upp och giva honom så mycket han behöver.
Icke så säger jag till er, bedjen och era ska vara givet, söken och vi ska finna, klappen och för er ska vara upplåten.
I var och en som ber och han får, och den som söker han finner, och för den som klappar skall vara upplåtet.
Finns bland er den unge fader, som när hans son ber honom om en fisk,
eller som räcker honom en skorpion när han bider om ett ägg.
Om nu vi som är en onda förstår att giva era barn goda gåvor, hur mycket mer ska icke då den himmelske Fadern giva helig ande åt dem som beder honom?
Du Herre, förbarma dig över oss och inskriv ditt heliga ord i våra hjärtan.
Gud, vi tackar dig.
Ja, att jag har valt denna texten till att ikväll stanna inför, det beror på det att det är en utav den kommande söndagens texter. Och den söndag som närmast kommer, det är ju bönsöndagen. Och vi hörde alla att den här texten, den handlar ju om bön. Att vi har fått en söndag under kyrkoåret som talar om bönen, kristnas bön, det visar att bönen, det är något väsentligt i en kristen människas liv. I den här texten, där får vi först se hur Jesu lärjungar kommer till honom och ber honom att han ska lära dem att bedja, liksom Johannes lärde sina lärjungar att bedja. När vi kan utav detta då dra den slutsatsen att dels att Johannes döparen hade lärjungar omkring sig, liksom Jesus hade. Och dessutom så kan vi ju lära oss att bön förekom ibland Johannes lärjungar. Och så lär då Jesus sina lärjungar att bedja den förnämsta utav alla böner, den som vi kallar Herrens bön eller Fader vår. Nu märker vi kanske när vi läser denna text att det är inte den bönen Fader vår som vi är vana att bedja. Det är inte riktigt den. Den är här något hos Lukas, något förkortad. Den möter oss fullständigare hos evangelisten Matteus. Och sen till sist i detta stycke ges ett par bilder, ett par liknelser. Först om den där mannen som kommer till sin vän mitt i natten och ber honom att få låna bröd därför att han har fått besök av en av sina vänner. Och så till sist den där bilden som handlar om hur man ska bedja, och man ska bedja till Gud så ska han giva åt den som beder, och giva goda gåvor. Ja, nu kanske vi kan efter dessa inledande ord kan vi kanske gå till att samtala lite om det här som vi har hört. När vi kan, ja, varsågod.
Det är ganska lustigt att inte Jesus hade lärt sina lärjungar att bedja för honom.
Ja.
Inte med ord, han hade väl gjort det i
förfaller ju så, ja. Nu vet vi ju inte när detta egentligen hände. Det kan tänkas att det hände i början. Står det ju inte något om här. Det står bara när han uppehöll sig på ett ställe för att bedja. Han hade slutat sin bön, så sa det en av hans lärjungar till honom. Kan hända var det så att Jesus ville att hans lärjungar skulle förstå hur nödvändigt och viktigt det var att bedja. Och det förstod de tydligen vid detta tillfälle när Jesus själv hade ägnat sig åt bön. Och det var därför de kom och frågade. Han kanske ville att det liksom skulle växa fram ett behov av bön. Ja, vi kanske också kan lägga märke till detta att han säger så här: när i bedjen skolen i säga så. Och så får vi alltså lära oss bönen Fader vår där. Vi finner alltså detta att det är riktigt och det är som det ska vara när man ber med färdigformulerade böner, så att säga. Det har ju Herren själv här givit oss ett exempel på. Han har givit oss bönen Fader vår så som ett sådant exempel. Man kan nämligen bedja på två sätt, kanske man kan säga i stort sett. Man kan bedja med egna ord, eller man kan bedja med bedjares böner, stora bedjares böner. Och här har vi ju ett exempel på det senare. Men kanske vi skulle ta och resonera lite om det där. Jag vet att man kan ha lite olika uppfattning om det, vilket som är det riktiga och vilket som är värdefullast, antingen att bedja med egna ord eller att bedja med stora bedjares böner. Vad tycker ni om det? Vad säger ni om det? Vilket bör man göra? Ja, det är väl så att
med egna ord. Det är väl lika riktigt båda delarna, va?
Jag skulle nog vilja komma till det, ja. Det finns nog en del människor som säger som så att en bön som man ber med egna ord, när den är mer äkta, kommer mer från hjärtat än en bön som man ber med andras ord. Vi har ju många sådana böner som ni vet i den lilla bönboken, till exempel i psalmboken. Och när man ska bedja, åtminstone när man börjar med detta att bedja, om inte man har så mycket sysslat med det tidigare, då blir det väl gärna detta att man börjar med och försöka bedja med egna ord. Alltså man vill lägga fram för Gud det som fyller ens hjärta, sina behov, sina oro och sina problem. Och då är det naturligt att man gör det med egna ord kanske. Men jag tror att så småningom så kommer man nog i alla fall till detta att man behöver också de färdigformulerade bönerna. Därför att det är nog så att när man ber med egna ord så blir det ett visst begränsat område som man rör sig på. Det blir kanske bara ett litet område. Och det kan hända, det är väl en viss risk för det också, att man bara ber om sånt som man tycker att man behöver själv. Men om man nu använder istället stora bedjares böner, så får man där lära sig att lägga fram olika böneämnen i bön. Och det tror jag är väldigt nyttigt och viktigt. Och vi har ju här förresten ett högt föredöme när det gäller sådana böner. Om Herren Jesus inte hade velat att vi skulle bedja med andras ord, så hade han väl inte lärt sina lärjungar en sådan bön. Vi ska kanske inte gradera bönerna på det sättet som jag nyss nämnde och säga att det ena slaget är värdefullare än det andra, utan jag tror istället att vi ska säga så här, att båda dessa slag utav böner är nödvändiga för en kristen människa. Jag tror att det är nödvändigt att bedja med egna ord också. Därför att det som fyller ens hjärta, det kan man kanske inte alltid ge uttryck åt på annat sätt än med sina egna ord. Men jag tror att det är också lika viktigt att man använder bönbokens böner och på det sättet fostras i bönskolan. Ty det är en konst att bedja. Det är ingen lätt konst. Det är någonting som man behöver lära sig under en lång följd av år. Ja, kanske vi skulle säga att vi behöver hela livet på oss egentligen, om vi ska bli riktiga bedjare.
Tycker ni inte att de här små liknelserna här är ganska lustiga, märkvärdiga?
Som blir anmodad att låna ut bröd mitt i natten. Vem kan det vara som du menar? Alltså en man har, han har slutat arbetsdagen, han har gått och lagt sig, han och hela hans hus, hans tjänare. Och så får han då, kommer det då en vän och knackar på dörren och vill låna tre bröd. Vem tror ni den där mannen är som går? Vad menar Jesus?
Ja.
Jag tror inte. Han menar med detta Gud. Alltså Gud har detta förråd som man kan få komma till Gud för att få del utav detta. Men nu håller fast vid detta att Jesus med den där mannen menar Gud. Och så kommer det alltså en människa och liksom genom bönen klappar på Guds dörr och ber om någonting. Det är väl det Jesus menar. Vad är nu själva poängen i den här liknelsen? Ja, om man skulle tolka det så att man menar att varje detalj i liknelsen har en andlig motsvarighet, då tror jag att man skulle komma till ganska orimliga saker. Därför att det skulle då betyda att den där mannen som får besöket och som blir anmodad att låna ut de tre bröden, som ju föreställer Gud i liknelsen, han är ju ganska ogin egentligen. Tycker ni inte det? Han stiger inte upp med samma och lånar ut sina tre bröd. Utan vad säger man? Man säger så här: gör mig icke omak, dörren är redan stängd och både jag och mina barn har gått till sängs. Jag kan icke stå upp och giva dig något. Tycker ni inte att det låter orimligt detta att den där mannen skulle vara Gud som svarar på det sättet? Alltså det betyder att Gud skulle vara orimlig och ge oss något när vi kommer och ber. Men kanske att vi i alla fall skulle försöka och se vad det är Jesus vill säga med den här liknelsen. Han beskriver inte Gud på detta sättet. Det är inte meningen alltså. Utan det är bara detaljer som kanske inte betyder så mycket i liknelsen. Utan vi ska försöka och se vad det är som betyder någonting där som är det väsentliga. Tror inte att det är detta att den där mannen som behövde låna bröden, han slutar inte. Han knackar på dörren fortfarande och så fortsätter han att be: hjälp mig, låna mig i bröd. Han är alltså uthållig. Jag tror att det är det som är det viktiga i den här bilden. Alltså Jesus vill säga oss att i vår bön får vi inte ge upp. Utan vi ska vara uthålliga. Vi får alltså inte pressa detaljerna i den här liknelsen. Därför att då kommer vi till detta orimliga att Gud skulle vara ogin emot oss, inte vilja hjälpa oss med samma när vi ber till honom. Det kan ju inte vara riktigt. Utan Gud är naturligtvis alltid beredd att hjälpa, att lyssna på vår bön. Men det Jesus vill säga här, det är att vi ska vara uthålliga. Vi ska inte sluta att bedja om vi kanske tror att Gud inte hör oss. Ska fortsätta ändå och bedja. Ja, någonting mer vi ska säga om den där lilla liknelsen. Kan ni?
Nio versen så står det ju att bedja och bedja ska vara givet.
Ja. Det står det verkligen, ja. Så böckerna och i skolan finna klappen och förederskan var det upplåtet. Men det talas ju om bönhörelse alltså. Och där är vi inne på någonting som är väldigt viktigt tycker jag när det gäller bön. Bönhörelsen. För om det vore så att vi var alldeles övertygade om att Gud aldrig lyssnade på vår bön, då vore det meningslöst att bedja. Om vi vore säkra på att det jag ropar eller säger i bönen, det stannade liksom här på jorden, det kom aldrig längre. Varför skulle vi då bedja? Utan detta att vi tror och är säkra på att Gud hör vår bön, det är ju förutsättningen överhuvudtaget för att vi fortsätter att bedja. Och då kommer vi till det där som sagt om bönhörelsen. Och ni som har läst i katechesen, ni minns kanske vad det står om bönhörelsen. Det står ett litet stycke som där det frågar så här: hur uppfyller Gud sitt löfte om bönhörelse? Och svaret lyder: Gud uppfyller så sitt löfte om bönhörelse att han när hans tid kommer giver oss det varom vi bedit eller och det som bättre och nyttigare är. Och jag tycker att det där lilla stycket, det är ett oerhört viktigt stycke när det gäller bön. Det är ett stycke som man behöver stava på ständigt och jämt. Gud uppfyller så sitt löfte om bönhörelse att han, när hans tid kommer, giver oss det varom vi bedit. Och här kan vi ju tänka på den där mannen som klappar på dörren mitt i natten och vill låna tre bröd. Alltså, när Guds tid kommer, då ger han oss det som vi har bedit om. Det betyder inte det att Gud är ovillig att hjälpa oss eller ogin. Utan det betyder bara det att vi kanske inte riktigt förstår vad som är bäst för oss själva. Men Gud vet det. Och när hans tid kommer, då ger han oss det som vi har bedit om, eller också, det är inte säkert att vi får just det, utan vi får kanske något som är bättre och nyttigare för oss. Och det där är ju alltid en väldigt svår sak för oss människor att begripa oss på. Vi tycker kanske ofta när vi ropar till Gud i bönen att Gud borde ge oss just det som vi ber om. Men det vet vi alla av erfarenhet att det är inte riktigt säkert att vi får just det som vi ber om. Utan det kan hända att vi får något annat istället. Han ger oss kanske något som är bättre och nyttigare. Och det är väl något av det som vår text handlar, det sista stycket där. Var och en som beder han får, och den som söker han finner, för den som klappar ska vara upplåtet. Och sen tillägger Jesus: finnes bland er någon fader som när hans son beder honom en fisk, istället för en fisk räcker honom en orm? Eller som räcker honom en skorpion när han beder om ett ägg? Det skulle ju i så fall vara en utomordentligt onaturlig fader som skulle räcka sitt barn en orm när barnet ber om en fisk. Det kan vi knappast tänka oss att det förekommer en sådan jordisk far som skulle kunna göra detta. Men så tillägger Jesus en: om nu i som är en onda förstår ni att giva era barn goda gåvor, Hur mycket mer skall icke då den himmelske fadern giva helig ande åt dem som bedjar honom? Och det där uttrycket helig ande här, det kanske är lite överraskande tycker vi. Men jag skulle vilja tolka det så att det betyder helt enkelt att vår himmelske fader ger oss det som är det allra värdefullaste som finns, och det uttrycks med helig ande. Alltså om vi ber Gud om någonting så får vi ingenting som är sämre än det vi har bedit om. Utan vi får antingen det som vi har bedit om Gud anser att det är nyttigt för oss och bäst för oss, eller också får vi någonting annat som är nyttigare och bättre. Ja, det var lite om bönhörelse. Ska vi fortsätta med det? Ställa någon fråga om detta? Ja, då säger Alfred här, tror ni att Gud är död? Ja, ska vi svara på det? Okej. Det var jag utan reservation. Ja. Är det någon som vill ge ett annat svar på den frågan? Det. Och så som kristna människor så tycker jag nog att vi kan väl knappast ge något annat svar än detta. När vi ibland i vissa stunder tänker att det kanske inte lönar sig att bedja, då tror jag att det är frestaren som inger oss sådana tankar. Därför att Gud vill att vi ska bedja. Och kanske att vi ska ta upp förresten katechesens fråga om detta. Varför skola vi bedja? Det minns ni kanske svaret på den frågan. Det lyder så här: vi skola bedja emedan Gud manat oss till bönen och lovat oss bönhörelse, så och därför att vi städs behöva fly till honom och öppna vårt hjärta för hans nåd. Hjälp. Ja, det gäller alltså varför vi ska bedja. Var det någon som vill säga någonting om det?
Annika undrar om Gud hör alla böner. Han kan väl inte höra alla, säger.
Alla på en gång.
Eller menar du?
Han kan väl inte höra alla människor på en gång?
Jo, det kan Gud. Därför att Gud är inte i alla avseenden lik oss människor. Han är ju, som vi har lärt oss, han är allvis, han är allvetande och allsmäktig. Och i detta kan vi säga ingår också det att Gud kan alltid höra oss människor. Det är svårt för oss att tänka oss detta. Men överhuvudtaget är det nog svårt för oss att tänka oss hur Gud är. Det är så högt över oss människor som vi har svårt att förstå alla hans egenskaper. Ja, jag kan återkomma till den där frågan varför vi ska bedja. Jag tycker att det är ganska viktigt att vara på det klara med det. Och jag tycker också att katekesen där ganska uttömmande svarar på detta. Den ena orsaken är alltså att Gud har manat oss till bön och lovat oss bönhörelse. Det skulle ju vara alldeles tillräckligt skäl för oss att bedja. Gud har manat oss till det. Han har i sitt ord sagt oss att vi ska bedja till honom och samtidigt lovat bönhörelse. Och som är det andra skälet, och det är det att vi städse behöver fly till honom och öppna vårt hjärta för hans nåd och hjälp. Det kanske inte alltid som vi riktigt förstår detta senare skälet, men i vissa ögonblick i livet vi kan bli väldigt ensamma vi människor, och vi kan känna oss oerhört hjälplösa här i detta livet. I sådana stunder tror jag att då förstår vi nog det andra skälet där också, att vi behöver fly till honom och öppna vårt hjärta för hans nåd och hans hjälp. Sagt, bedjen och i skolan få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Nu har vi ett sådant ord, och det finns fler liknande ord att anföra. Det är alltså direkt en uppmaning från Gud som gör att vi ska bedja först och främst. Ja, det vore naturligtvis mycket att säga. Det är en oerhört rik text här. Vi har ju hela Herrens bön där också. Och skulle alltså kunna komma in på den kanske. Men där är kanske en del mer allmänna synpunkter när det gäller bönen som kunna få fram också. Är det något annat ni har funderat på när det gäller bön?
Man ska bete sig, kan du läsa ord till många människor?
Ja, det kanske vi också ska tala lite grann om rent praktiska saker när det gäller bönen. Nu är det väl så att när vi kan först då kanske tala om när man bör bedja. När man bör bedja.
Kvällen innan man lägger sig.
Ja, det tycker jag är mycket lämpligt och riktigt. Det är någon som har något annat förslag som
kan stiga upp.
Ja. Det tycker jag också är lika lämpligt. Och kanske på middagen också, ja. Då har vi liksom fått dagen inledd. Liksom vi har här i kyrkan, i själva korret, där har vi bön på morgonen, bön på middagen och bön på kvällen. Det är ju ett väldigt fint sätt att indela vår dag naturligtvis. Ja, vi skulle kanske kunna säga att rent principiellt så betyder det naturligtvis ingenting vilken tid på dagen vi ber. Eller med andra ord, vi kan få komma till Gud precis när som helst med våra böner. Och det tycker jag är värt att tänka på detta. Att vi får komma när som helst. Vi behöver alltså inte vänta till en viss tid, till ett visst klockslag och komma till Gud med vår bön. Utan vi får göra det precis när som helst. Det kan vi lära oss utav den här texten, ja. Till och med mitt i natten har vi kommit. Och hur många bönor har inte stigit till Gud just i nattens tysta timmar? Då har man kanske ofta tillfälle att tänka. Och då förstoras liksom problemen och svårigheterna, människors lidande. Då är det gott att få ha denna tillgång att komma till Gud i bönen. Jag tycker att det är en oerhörd trygghet för en kristen människa detta. Att man när som helst kan få komma till Gud och be. Alltså detta är rent principiellt, men sen är det en annan sak att man ska kanske inte göra på det sättet att man bara ber till Gud när man känner sig manad till det. För då kanske det inte blir så ofta. Det är mycket möjligt att det inte blir ens en gång om dagen då. Utan det är just därför som man ska ha bestämda tider för sin bön. För att man ska komma in i den regelbundna och fina vanan att bedja till Gud. Det behövs vår egen kristna fostrans skull.
Jag tror jag också är mycket viktigt. Lika viktigt som man äter i regel på bestämda tider. Nu blir magen i olag. Sen bönen när man börjar
med
så till slut så blir det
ingenting
av det
hela. Alltså detta med böner på bestämda tider, regelbundna böner, det kanske vi skulle stryka under. Bönen ska vara regelbunden. Det ska vara någonting som är alldeles självklart för oss vissa tider på dagen. Kan det naturligtvis för olika människor ordnas på olika sätt beroende på hur deras liv gestaltar sig. Det är inte säkert att alla människor kan komma på morgonen till exempel till morgonbön. Det är inte säkert att de kan komma på kvällen eller på middagen. Utan där får väl var och en inrätta sitt liv så som det är för den riktigast och som det är möjligt för vaken. Men detta att man har i kyrkan, som vi har här, vissa bestämda tider, det är för bön, det är ett oerhört stöd för det. Då vet man det, om man nu kan komma, att då är det bön där. Det är mycket lättare att det blir av då än om man skulle vänta på ska bli hågad för att be. Det tror jag att man ska vänta på. Ja, en annan praktisk fråga när det gäller bönen, det är väl också detta att när man ber så kan man vara ensam. Och man kan bedja tillsammans också. Det hände att Jesus en gång sa så här. Ungefär, när du beder då ska du gå in i din kammare. stänga din dörr och bedja till din fader. Man har kanske dragit en felaktig slutsats av detta och tänkt så här att ja, men då kan det ju inte vara riktigt att jag kommer till kyrkan, till gudstjänsten och ber, men jag ska göra det inne på min kammare så att ingen ser det. Men vi kanske ska komma ihåg att Jesus säger de där orden i opposition emot fariserna som ibland ställde sig ute på begravningen och bad för att synas av människor. Det var då han sa de där orden. Vi ska alltså bedja på vår kammare. Vi kan då dra den slutsatsen av detta. Det är alltså riktigt att vi ber på vår kammare, vi förrättar vår enskilda andakt där hemma. Därmed har inte Jesus sagt att det skulle vara fel att även komma till kyrkan, till gudstjänsten och bedja. Det har han inte uttalat sig om med detta. Utan det kan förstå utav andra sammanhang att Jesus Kristus vill att vi ska göra det. Han gick förresten själv, så hans sed var till synagogan på sabbatsdagen. Och vad gjorde man där? Jo, det bad man bland annat. katekesen behandlar ju Herrens bön och gör det mycket utförligt. Där är ju sju stycken olika bönepunkter som katekesen tar upp var för sig och förklarar för oss.
Att bedja är endast att begära, att själviskt ropa, giv mig Herre, giv mig Herre, giv. Att bedja är att komma Gud så nära, att han blir livet i vårt eget liv. Att bedja är helt sig själv förglömma i bönen, ske din vilja, icke min. Att låta nådens rika källa strömma i egen tomhet, egen armod in. Att bedja är det kraften att försaka, att mitt i stormen trygg och still, och visa alla varför fast tillbaka, i lugn förtröstan på Gud, så vill. Gud redo är att nådens port upplåta för varje redlig själ som klappar på i ödmjuk bön och livets dunkla gåta i evighetens ljud förklarar så.
Förläna oss nåd att aldrig förtvivla, utan i fast tro söka ditt ansikte, du som vet vad vi behöver och giver vida mer än vi kunna begära eller tänka. Upphöjt vare ditt heliga namn och prisad din nåds allmakt genom din son Jesus Kristus vår Herre.